Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Ja.
Då hälsar vi välkomna till Mord mot mord.
Fortsätt.
Det här är Anna Sandell.
Och jag heter Karin Lundgren.
Och det här är ju en podcast om mord.
Just det.
Som vi gör.
Anna.
Jag kapade dig.
Jag gillade det. Jag vet om att det är för att du var
jag
att du ville dra
lite
igång.
Också.
För att du ville dra igång. Men jag kände det som att bara, åh, hon är på hugget idag. Ja, gillade jättemycket.
Jag stammade lite för jag blev så
chockad av ditt eget.
Men det här är då mord mot mord och ni är så välkomna.
Ja, välkomna hit. Vi pratar om true crime. Exakt. Det kommer bli läskigt, kanske äckligt och sådana saker.
Antagligen.
Men det kommer också bli härligt.
Det tror jag verkligen.
Ja, det är det sådana vi är. Mm. Äckliga men också härliga. Mm. Och inte äckliga.
Exakt.
Utan bara härliga.
Bara härliga.
Om vi får se det själva. Mm. Hur är det med dig?
Det är bra. Du och jag är väl båda i någon slags riktig semesterhjärna, fast vi får inte riktigt än.
Nej,
vi har ju ganska många hinder framför oss.
Exakt, vi mår piss.
Är så trötta.
Vill så gärna ha semester. Så ni fattar ju att vad glada ni ska vara och få lyssna på oss.
Två
monster.
Goa tjejer.
Två goa utarbetade tjejer.
Aldrig varit så nära en vägg som nu, känns det som.
Nej, verkligen. Jag råkade till och med skriva till min kollega Kasper att jag bara, nu kör vi ända in i väggen.
Ja.
För att jag menade kaklet.
Mm.
Och sen så bara, ja, också det.
Det är ju det du menar också.
Det är ju verkligen, verkligen. Jag känner mig närmare väggen än kaklet, om man säger. Nej, det är ingen fara med oss.
Nej.
Vi håller
ihop.
Vi
har ju varandra.
Vi har varandra och det är härligt. Mm. Har du tre ord som beskriver fallet som du ska göra idag?
Ja.
Berätta.
Shopaholic.
Oj.
Ställd. Mörder.
Jag gillar det.
Mm, vad är dina?
En shopaholic. Det var länge som man hörde ordet, ja. Shopaholic.
Ja.
Kommer det när det verkligen var så?
Shopaholics bekännelse. Den jättedåliga filmen med Isla.
Är den bra? Nej, dålig menar jag.
Men
är
den, alltså,
är den...
Den är extremt dålig. Den är bara dålig.
Den är inte ens dålig på ett bra sätt.
Den är inte ens guilty pleasure dålig.
Tråkigt. Jag ger dig incest.
Mm.
Spökerier. Och ett ord jag just tittade på som är kroppshög.
Mm. Det tycker jag typ är mer ett riktigt ord än spökerier. Ja. Men jag vet inte.
Mm. Hej då, det här har varit...
Ja, men det var väl toppen.
Tack, det är tre ord som du gillar.
Ja.
Innan vi drar igång.
Japp.
Jag har tre tips till dig.
Berätta.
Och också till andra. Det första är en dokumentär som jag skrev till dig lite grann om häromkvällen.
Ja.
Eller jag skrev bara, du måste se den här dokumentären.
Det skrev du?
Jag skrev,
och jag ställde den korkade frågan, vad handlar den om?
Aha,
och det var mord.
Ja, exakt. Den finns på Netflix. Den heter Out of Thin Air.
Mm, just det.
Och handlar om två isländska mord.
Alltid spännande med sådana lite weird länder.
Jag vet. Också typ att bara de filmade Island så sa Marcus att han blev rädd för att han tycker att Island är obehagligt.
Jag håller med honom.
Varför
det är så kärgigt.
Om han bara, det är ingen där.
Verkligen, exakt så jag känner också. De har bara skyr och geisha där. Fast jag vill jättegärna åka dit.
Jag var där. Jag firade, ska berätta för dig. Firade millennieskiftet på Island.
Modernt. Va? Fan, jag vill jättegärna åka dit.
Ja, men
jag vill
bra.
Verkligen jättegärna åka dit.
Ja, men först kan du se den här dokumentären.
Och sen så kommer jag inte vilja åka, eller?
Jo, men det kan du göra. Men den handlar om ett kompisgäng som döms för typ två sjukt uppmärksammade mord.
Okej.
Okay. Ja, den är...
Tjejmord?
Asbra. Nej, två snubbar.
Okej.
Okay. Den är jättebra. Jag kan verkligen, verkligen rekommendera. Jag är ju världens tröttaste person. Mm. Så att jag har, och det är ändå bra för Marcus typ accepterat det. Så jag tror att vi har kollat på den i 3 omgångar för att jag somnar ju på kvällarna.
Det är ju schysst när jag kollar om.
Alltså, nej, alltså han bara, då pausar vi så kollar jag på något annat så
ja,
länge.
Ja, det är ju schysst.
Så dagen efter, det är också schysst. Så fortsätter vi dagen efter. Men den är asbra. Rekommendation nummer 2. Du har lyssnat på Hollywood and Crime, va?
Ja, lite grann. Den är inte riktigt för mig.
Nej, jag förstår. Då är det nog inte det här det heller. Hollywood and Crime är ju en podcast som gjorde en jättelång serie om The Black Dahlia.
Det är den jag har hört delar av. Ja. Jag orkade liksom.
Man kanske skulle göra Black Dahlia någon gång. Mm. Det är ju väldigt spännande fall. Där en kvinna som heter Elizabeth Short hittas i 2 delar i Hollywood. Typ under andra världskriget, kanske. Kan ha hittat på, men jag tror det.
Men det är typ efterkrigstiden, tror jag.
Ja, och det här är en ny serie från Hollywood and Crime som heter Wonderland Murders.
Okay.
Som handlar typ om en, men ett brott där 4 personer dör. Och jag ska berätta för dig att typ en av de allra första riktiga porrstjärnorna är med.
Okej.
Okay. En snubbe. Mm. Nu till min nästa rekommendation, Death in Ice Valley. Mm-hmm. Har du hört talas om det?
Nej.
Det är en samproduktion mellan BBC och NRK.
Aha.
Och handlar om ett norskt fall.
Okay.
Där en kvinna på också 70-talet tror jag hittas bränd på typ ett fjäll utanför Bergen tror jag det. Och man vet inte vem hon är.
Mm.
Så att den här podden liksom syftar till att
det var en podd.
Okay. Det är en podd, exakt. Okay. Så att den liksom, det är liksom inte ens det att den syftar till att så här, eller alltså det är klart de vill ha reda på vem mördaren är eller om det ens var ett mord eller vad som hände. De vill veta vem hon är. Mm. Och du vet att det är så här, ja, det är så jävla mycket twists and turns och att det dessutom är de har liksom men forensic science, alltså så här, både i Norge men också typ folk är lite inblandade på Karolinska och du vet det är liksom så här i Storbritannien att de verkligen får också typ vetenskap på det. För att annars kan jag känna som en serial som jag älskade. Mm. Men nu när man tänker efter så är det så här, det är inte riktigt att de så här kollar DNA eller du vet,
nej,
gjorde så mycket. Utan det var ju så här, ja men investigative journalism, vilket också är grävande journalistik heter det. Karin, jag har börjat prata med mig själv. Men det här är verkligen typ att de har så här, de jobbar med polisen på ett sätt som är så, den är asfet. Jag tror att när vi släpper avsnittet så kommer alla avsnitt vara ute och det är kanske typ 10 stycken.
Okej, okay, cool.
Så Death in Ice Valley, Wonderland Murders och Out of Thin Air, 3 superbra
wow
true crime cool tips till er.
Jag hinner ju typ aldrig kolla eller lyssna på någonting längre. Jag vet inte om min tid tar vägen.
Det du gör, jag tror att det är för att du konstant gör research till den här podden.
Typ.
Så du lyssnar ju bara på poddar som handlar om dina mord.
Typ.
Ja, idag när jag gick till jobbet kändes det som en waste för att jag inte hade bestämt mig för vad jag ska göra nästa vecka. Mm. Så jag hade inte bestämt mig, vilket gjorde att jag bara började liksom kolla runt randomly bland
poddar.
Poddar, alltså true crime-poddar för att typ hitta ett fall.
Det är väl inte helt
fel. Den vägen. Nej, fast det finns ju en del.
Mm.
Ja. Tänk vad folk poddar loss med. Mm. Nu ska vi göra det.
Ja.
Nu poddar vi loss. Okej, vänta, nu sa vi shopaholic, rån, murder.
Ja.
Ja, ja, ja.
Vi har ju alla varit där. Jag vet att både du och jag har varit där. Det kliar, vi vill shoppa. Men det är totalt, totalt tomt på kontot.
Varje dag.
Men vi har inte alla varit där Dana Sue Gray hamnade. Dana Sue Gray föddes, hennes ne-name är någonting annat, alltså hennes barnnamn är något annat. Men Dana Sue föddes 6 december 1957. Hennes föräldrar hette Russell och Beverly. Russell, pappan, var en hårfrisör som hade varit gift 3 gånger tidigare. Innan han gifte sig med Beverly, alltså Danas mamma. Mamman Beverly var en för detta skönhetsmiss.
Vad skrattar du?
Det är så flummigt par. En frisör och en skönhets...
Men det var, trodde att de träffades för att han fixade hennes hår?
Jag tänker att det är så, jag vet inte. Men jag tänker
vi säger väl det?
Ja,
ja, bra.
Och Beverly hade haft flera missfall innan hon till slut fick Beverly. Nej, oh my god, det här är så komplicerat. Det är bara tre namn som jag inte kan hålla reda på. Beverly och Russell hade fått flera missfall innan de till slut födde Dana Sue.
Bra!
Som är huvudrollen i den här berättelsen. Yes. Beverly, Dana Sues mamma, var en aggressiv och fåfäng kvinna. Hon tog ofta över sin mans kreditkort, eller stal dem liksom, och bara maxade ut och gick och shoppade loss på de korten. Och till slut blev ju han ganska trött på sin liksom slösaktiga, stöldaktiga, aggressiva fru.
Rimligt.
Så han, bägaren rann över när Russell kom på sin fru Beverly när hon slogs typ och brottades med en kvinna i en affär. I en liksom någon slags rea-situation.
Oh, wow! Mm.
Så de skilde sig. Och Dana Sue var inte ens, hon var inte ens 2 år när föräldrarna bestämde sig för att skilja sig. Så hon var ju väldigt, väldigt liten. Och hon följde med sig, flyttade in med sin mamma då och träffade inte pappan särskilt ofta efter när skilsmässan var genomförd. Och hon blev helt liksom needy child och gjorde allt för att få sin mammas uppmärksamhet.
Hon var rädd, rädd för att bli övergiven typ.
Verkligen. Så hon, så fort hon blev liksom tillrättavisad av sin mamma eller sådär, som man ju blir som ett litet barn, så brukade hon straffa sin mamma. Och det var genom att stjäla pengar från henne eller slåss.
Jag undrar vart hon har lärt sig det.
Verkligen. Så att hon slog sin mamma så fort hon blev tillsagd eller stal pengar så att hon kunde gå och köpa godis. Alltså det här är liksom ett litet barn som gör så här.
Oj.
Precis, och det är ju verkligen som jag säger. Vad har hon lärt sig av det här beteendet? Ja. Men när Dana Sue bara var 14 år gammal så fick hennes mamma bröstcancer och gick bort i cancern. Då bestämde sig Dana för att hon, när hon blev äldre, skulle hon bli sjuksyster så att hon skulle liksom kunna hjälpa folk som varit i hennes mammas situation. Och när mamman dog så flyttade hon in hos sin pappa, som då hade gift om sig med någon kvinna.
Yeah.
Men efter ett tag, så, jag vet inte exakt hur gammal hon är, men hon tvingas att flytta därifrån för att styvmamman hittar droger i Dana Sues rum. Sen är det liksom en liten lucka här i vad som händer. Men några år senare så träffar hon en fallskärmsinstruktör som hon blir dödskär i. De har liksom sådär, hon gillar då extremsport och han är då instruktör i det här. Så då är det liksom sparks were flying. Hon blev gravid 2 gånger med den här fallskärmsinstruktören, men båda gångerna så övertalade han henne att göra abort. Och det ville hon verkligen inte, men hon gjorde det för hon var ju ung. 1981, då är hon alltså 24 år gammal. Yeah. Så det här liksom, aborterna och den här fallskärmsgrejen har ändå varit innan hon är 24. Alltså hon är ju ung, verkligen. Då tar hon examen från sin sjuksköterska utbildning och då har hon också dumpat sin fallskärmsinstruktör.
Bra.
Men hon har istället träffat en vindsurfare.
Gud, alla de här killarna har liksom attribut som är det värsta jag kan tänka mig, killar.
Jag vet.
En sån extrem sportare. Mm. Alltid, de känns så jävla
dude.
Ja, att de var hajtan liksom.
Verkligen. Men hon älskade sån typ av sport, så hon var jätteduktig på fallskärmshoppning. Hon blev liksom jättebra på windsurfing och älskade att spela golf.
Fråga, hur är man bra på fallskärmshoppning?
Det vet jag inte. Man får göra det själv kanske.
Ja, för ner.
Ja, men någonting är det ju. Men någon måste, du och jag är inte bra på det, men det finns folk som är bra på det.
Jag tror vi är bra på det.
1987 gifte sig hon med en man som hette Bill Gray. Det är så här hon får namnet, Gray. Han gillade också sport och han hade beundrat Dana sedan de gick i skolan ihop. Så han var liksom verkligen tagen när han fick henne. För hon var både sportig, vältränad och snygg. Så hon var ju verkligen ett kap i Bills ögon. Men det dröjde inte så länge innan det blev problem i deras relation. För att Dina försatte paret i jättestora skulder. Så 1993 så skiljer de sig. Och då flyttar hon in hos sin kompis och älskare, Jim Wilkins. Mm. Så att det de gör är att de skiljer sig och sen ansöker de om personlig konkurs. Bill och Dana.
Mm. Sue. En sån liten paraktivitet.
Verkligen.
Yeah.
Och då sålde deras hus för att täcka skulderna, för de hade något fint hus, men skulderna var mycket, mycket högre än vad huset var värt.
Så och att det är typ att hon har shoppat upp liksom.
Ja, jag gissar det. Man, jag vet inte exakt alltså. Hur hon har hamnat i de skulderna, men hon har väl haft någon sån riktig konsumtions...
Och jag som just skaffat kreditkort.
Ja, verkligen.
Det kommer ju vara jag.
Det är farligt alltså.
Ja.
Så de, hon har jätteskulder, inget, hon bor ju hos sin nya kompis, eller sin kompis och älskare, men hon har inget hus och inga pengar och sådär. Och senare samma år fick hon också sparken från sin arbetsplats för att hon hade gett ut felaktiga doser av olika sorters opiater.
Aj då!
Ja. Så man kan ju säga att hon hamnat i en något knepig situation.
Oh, jag fick ångest nu.
Mm. Hennes lösning på det här problemet, det är att döda äldre kvinnor och sno deras kreditkort.
Okej.
Det är så jävla konstigt.
Också att jag kände så mycket med henne.
Ja.
För ett tag tänkte jag, det kanske är hon som är mordoffret. Ja. Att du hade gjort en fuling.
Ja.
Men nej, okej.
Det är inte det, tyvärr.
Det är en till sån som mördar små... Ja, gamla kvinnor.
Ja.
Mm, okej, okay, då kör vi.
Man vet att hon dödade åtminstone 3 kvinnor. Men hon attackerade flera som överlevde. Det som man tror var hennes första offer var en kvinna som hette Norma Davis. Norma Davis var 86 år gammal. Och hon hade en koppling till Dana Sue som var så jävla konstig. Men det var typ att det var Dana Sues pappas nya frus för detta svärmor.
Ha.
Så hon känner henne lite. Mm. Och Norma hittades av sin granne 2 dagar efter att hon hade dött. Hon hittades den 16 februari 1994. Norma hade blivit knivhuggen 2 gånger. En gång i halsen och en gång i bröstet. Och när hon hittades så satt knivarna fortfarande kvar i kroppen. Och det som man tyckte då var konstigt var, polisen tyckte var konstigt, var att det fanns inga tecken på att någon hade brutit sig in. Och folk runt omkring henne sa att hon alltid hade låst dörr om hon inte väntade besök från någon som hon kände.
Så de bara, ja det lär vara någon hon har relation till.
Exakt. Mm. Så att du någonstans läste att hon blev misstänkt för det här, men hon har inte dömd för det här.
Jag tänker om det var så himla avlägsen då.
Ja.
Och hon typ inte verkade vara anklagad för, alltså utöver typ så här ekonomiska problem, så kändes ju, det lät ju inte som att hon...
Nej, hon är nog ganska funktionell.
Ja, exakt.
2 veckor efter Norma hittas, så den 28 februari, så dödades den 66-åriga June Roberts. Hon bodde precis som Norma Davis också gjorde i ett sånt gated community. Och där ska Dana ha knackat på hos June. Och det här är i samma område som hennes pappa bor i.
Vart kör vi att vi är nu?
Alltså, jag har skrivit upp det någonstans, men nu kan jag inte hitta det. Men det är i någon sån här... Alltså, det är någon liten håla som är typ så här en golfstad som är byggd runt... Du vet, de har gjort typ, grävt ut en sjö och byggt en
men
stad.
Riktigt som pensionärställe.
Ja. Men June Roberts bor i samma område som Dana Sues pappa.
Mm.
Så man tror att June har knackat på, nej, att Dana har knackat på hos June och sagt att hon ville låna en bok. Eller det här har...
Det här vet man.
Det här vet man.
Mm.
Så när June gick för att hämta boken så kopplade Dana ur telefonsladden. Och sen band hon den här stackars kvinnan vid en stol. Och sen ströp Dana henne med den krulliga delen av sladden. Och sen efter hon hade strypat henne så slog hon henne i ansiktet med en vinflaska.
Men jag förstår, just det, hon har revt sig i slaget när hon var liten. Men det är ändå ganska så jävla grov.
Våldsamt.
Så extremt, och så jävla eskalering från typ så här personlig konkurs, ligger med min kompis. Sen är plötsligt...
Och när hon hade dödat June så gick Dana igenom hennes plånbok och stal 2 kreditkort. Och bara 2 timmar efter mordet så åkte Dana på en rejäl shopping liksom spree.
Mm.
Där hon använde Junes olika kort. Hon åkte först till en restaurang där hon beställde in både scampi och crab cake.
Oh.
Men hon åt inte upp något av det. Och servitörerna packade ihop det till henne. Liksom
doggybag.
Och sen åkte hon vidare för att göra en ögonbrynsvaxning. få sitt hår permanentat. Och sen så gick hon vidare och köpte en svart mockajacka, flera cowboy boots och ett par diamanter hängen.
Vilken otrolig stil. Alltså så hon måste ha haft.
Så nice. Hon är snygg, alltså hon ser bra ut också. På vägen hem från den här liksom shoppingtrippen så stannade hon också för att köpa hundgodis och 2 flaskor Smirnoff vodka.
Hade hon en hund eller behöver vi vara oroliga för att hon äter hundgodis?
Jag vet inte om hon hade hund. Jag gissar att hon har det. Det sägs också, eller jag läste någonstans, men att hon hade med sig sin styrson när hon utförde det här mordet. Att han satt i bilen.
Vems barn är det?
Jim. Hennes kompis och älskare.
Ja. Okej.
Men det läste jag bara i en artikel.
Nej, det är han som fick hundgodiset.
Typ.
Hon bara, när hon sitter där och äter crab cakes då så slänger hon till honom lite sådana chew sticks.
Verkligen. 10 dagar efter att hon hade varit på den här shoppingresan efter hon har mördat June, så blir en kvinna, en 57-årig kvinna som heter Dorinda Hawkins, överfallen i sin antikhandel.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hon avledde attacken och gav polisen ett signalement. För då har Dana Sue gått runt in i butiken och så har försäkrat sig om att de verkligen är ensamma. Och sen så har hon försökt strypa henne.
Med någonting, eller vet man det?
I hennes fall vet jag inte.
Nej.
Hon liksom dosar iväg, men sen så vaknar hon till liv. Men då har Dana Sue stuckit. Så hon lämnar sin element på Dana till polisen. Men tyvärr så hinner de inte gripa henne innan hon samma vecka attackerar den 87-åriga Dora Beebe.
Min mormor hette Beebe.
Även hon blir strypt och sen slagen med ett stryken.
Nej. Fan.
Så hemskt. 87 år gammal. Det är som min mormor är så gammal.
Det är man verkligen så
gammal. Det är så jävla hemskt. Däremot så greps hon då samma dag som hon dödade Dora.
Bra.
Så när polisen griper henne, då är det också så konstigt, för polisen har följt efter henne. Hon grips i alla fall.
Ja.
När polisen griper henne så hittar de Doras kreditkort hemma i Danas underklädeslåda. I hennes hem så hittar de också en hel garderob som är fylld med nyinköpta kläder. De flesta av kläderna har liksom lappar kvar. Hon hade också köpt flera Nike Air, en lila boogieboard, det som surprade, en Trek mountain bike som kostade över $1,000 och flera flaskor av parfymen Opium. Så allt det här ligger i hennes hem.
Jag vill höra
huller om buller.
Jag vill höra dig läsa upp milslånga listor på olika saker.
Det här är ett urval som jag hittade. Jag vet inte vad
det var. I slutändan, när du är klar med det här, så vill jag att du utvärderar hennes stil lite grann. Kan du göra det?
Absolut.
Tack.
Så hon grips och i 4 år hävdade hon att hon var oskyldig. Och så gjorde hon sån pled reason of insanity.
Okej. Okay.
Men samma kväll som hennes rättegång i september 1998 så erkände hon sig från ingenstans skyldig till alla åtalspunkter. Hon dömdes då till livstidsfängelse utan chans till frigivning. Hon hamnade först då på Riverside Jails High Security avdelning innan hon sen flyttades till California Women's Prison.
Mm.
Hon anpassade sig sjukt snabbt till livet i fängelse, men hon vägde liksom acceptera typ att hon satt i fängelse. Så hon styrde och ställde över alla inmates som hon satt med, så att de skulle kunna hjälpa henne att upprätthålla hennes livsstil som hon hade haft utanför fängelset.
Alltså hon försökte leva något sånt, alltså lite så Paris Hilton-inspirerat liv.
Typ så, i fängelse.
Ja, jag fattar också typ den tidens kändisar. Ja. Gud, man älskar ju.
Verkligen.
Mm.
Hon krävde, det här är ju inte så konstigt idag, men jag tänker att 98 kanske det var konstigt. Hon krävde, för den här artikeln är från 98.
Mm, mm.
Hon krävde att hon skulle få vegetariankost i fängelset. De andra fick väl typ så burkskinka och
Sån mos. Spam. Ja. Vad är det?
Hon fick väl också få besök från sin kiropraktor på regelbunden basis. Och hon ställde till med en scen av att det inte fanns någon spegel i hennes cell. Hon tyckte inte att sådana billiga gympaskor som hon fick i fängelset dög. Så hon krävde att hon skulle få så dyra gympaskor in i fängelset. Hon ville ha sådana som hon var van vid. Sådana Nike Air som hon hade väl köpt där. Som var sjukt kräsen. High maintenance lady. Och det som du var inne på är att så här, dina experter menar då att Dina är inte som vanliga kvinnliga, som andra kvinnor mördare, alltså nej, som, inte som andra kvinnliga mördare. För hon, hennes motiv, många kvinnor, alltså det här är ju verkligen en generalisering som jag tror ändå typ är ganska... de brukar ju ha ett mer liksom, alltså ett annat motiv än bara...
Bara typ ens egen framgångsskuld. Exakt. Typ, eller bara att man själv vill åt pengar liksom.
Verkligen. Och de säger också att det fanns egentligen ingenting i hennes barndom som skulle tyda på att hon blev mördare. Alltså man tänker då så här, man vet ju alla de där grejerna som påverkar...
Ah, ja, gud ja.
Hon har liksom ingenting sånt, förutom att hennes föräldrar då...
Men hon borde typ så här... Ja, men hållit på med lite... Ja, men hon gjorde, hon började ju där vad hennes mamma var. Liksom. Exakt. Men vet du... Nej, så är klart.
Hon beskrivs också som en riktig sociopat. Hon bryr sig liksom inte om någon annan människa. Vilket heller inte är så vanligt bland kvinnliga mördare. Och det här väldiga våldet som hon utsatte sina offer för ansågs liksom onödigt. Det var inte bara att hon dödade och var snabb, utan hon hade någon så otrolig ilska i sina brott. Så det ansågs i typ rättegången av experter att hon hade någon slags njutning i att utföra morden.
Det här är så grovt.
Ja, det är så grovt. Och man vet inte exakt hur hon bestämde sig för att hon skulle börja med det här, utan det verkar kanske ha varit någon slags nyck att liksom det bara blev så. För hon har berättat för sin psykolog hur hon skulle hälsa på sin pappa som bodde då i samma område som June Roberts. Och hon hade, hon menar själv att hon verkligen hade som intention att låna en bok av June, men att hon blev så irriterad på henne för att hon fick fel bok, så att då så gav hon sig på henne.
Men det var inte hennes första fall ju. Nej, det första var hon bla bla bla, bla svärmor. Eller?
Ja, och man vet inte om det är hon, för hon blev aldrig dömd för det.
Nej, okej, hon är inte dömd. Nej, jag fattar.
Man misstänkte att hon, men hon har inte blivit dömd för det.
Det låter ju likt, onekligen.
Och attacken på den här Dorinda i antikaffären säger hon själv hände för att hon tyckte att Dorinda var nedvärderande mot henne. Typ som att det var som en sån, du vet, i Pretty Woman. När de bara...
Det är när de slår, slår igen. Det var jag som är reenactade när de slår igen den smyckes.
Ah, jag tänkte mer när hon säger, I've got good money to spend in here.
Ja, men det är någon i den affären.
Ja, sen ja. Ja. Du menar när hon väl får shoppa. Ja. För jag är där när hon innan.
Ah, du är där innan.
När hon är i sina, innan hon är liksom upppiffad.
Jag förstår.
Du vet när de bara... I don't think we have anything in your size. Och sen så tyckte hon att Dorinda var.
Fast i en antik version då.
I en antik version. Mm. Och samma sak med den här stackars Bibi då, den här 87-åriga kvinnan. Att Dina blev irriterad på henne också för att hon då skulle ha varit nedvärderande mot henne. Jag vet inte riktigt hur de träffades.
Men det låter ju som, alltså, som att hon har en helt, helt sjuk självbild. Liksom. Att hon tycker att hon har rätt till...
Verkligen.
Alltså så här, och att hon tycker att världen inte ser henne som den typen av person hon själv ser sig som. Att det finns liksom en diskrepans mellan hennes upplevda så, och så vidare.
Och vänner har berättat att det här extrema intresset hon hade i pengar och saker alltid hade funnits där. Och hon var inte bara intresserad liksom så, utan hon beskrivs som att hon var sjukt girig. Som ett exempel har någon av hennes pappas fruars söner berättat att när hon fick höra att en gammal faste låg på dödsbädden, så skyndade hon dit och började paxa saker som hon ville ha när fasten dog. Så hon ska ha sagt så här: when you die, I want this Chinese cup. Så jävla konstigt.
Men gud, också så himla obrydd.
Så obrydd. Och som avslut på min berättelse så sa hon så här när hon åkte fast: I don't know, but I had this overwhelming need to shop. Det är så konstigt. Det är så jävla konstigt.
Det är så jävla spännande. Jag har aldrig hört talas om det här.
Ja,
jävla.
Så var det i alla fall med det.
Kan du berätta för mig hur hon ser ut?
Hon är liksom så verkligen som man tänker är en snygg sportig tjej i slutet på 80-talet, början på 90-talet, för att jag fick en hickattack. Hon har liksom, hon är en healthy American lady.
Du tycker ändå att hon har fina kläder?
Men jag har inte sett så mycket kläder, men vi ska se om jag kan visa dig här.
Hon
ser liksom bra ut. Hon ser trevlig ut.
Jag tyckte framförallt att den första shoppinglistan var väldigt intressant, att hon hade köpt så här en mockajacka, ett par cowboy boots, va? Och sen diamantörhängen. Det är himla svårt att få in cowboy bootsen.
Jag vet. Nej, typ inte jag, för jag tänker att mockajackan hade så här fransar på ryggen.
Jag vet, men då får jag istället inte ihop det med örhängena.
Jo. Diamanter funkar alltid.
Gud, du är så himla avundsjuk på hennes hennes
så här
loot.
Ser hon ut.
Ja.
Alltså hon ser ju trevlig, alltså hon är ju
ja,
söt.
Och också typ att det jag också tycker är att
där,
hon, ja, och hon har inte det minsta over the top kläder.
Nej.
Jag fattar typ att sådana kläder är dyra, jag förstår det, för att de kan vara det, även sportiga kläder. Men du vet, det finns ju ingen såhär glitz and glamour.
Nej.
Det är inte det att hon lägger svin mycket pengar på sådana Louboutins eller
nej,
någonting.
Nej, exakt.
Utan det är verkligen en schysst fila tröja.
Ja, det är så jävla konstigt.
Det här var så jävla spännande, eller?
Ja, faktiskt.
Har du någon gång känt att du såhär velat ha någonting så himla gärna, typ bara, kan jag, alltså inte gjort det förstås.
Inte mod.
Nej, inte mod, men kanske lite.
Alla pengar.
Berätta.
Ja, men det gjorde man väl hela tiden när man var liten, eller?
Stal jo, men jag menar
sina föräldrars plånbok och sånt.
Ja. Men jag tänker mer, du vet, att man kanske så här, kanske mer i tonåren.
Nej,
att man bara,
nej. Jag var aldrig, det här har vi pratat om, tror jag, förut. Jag har ju aldrig snattat.
Ja, just det.
Jag som liten vågade jag heller, alltså som innan, som 6-7-åring, jag skulle aldrig våga snatta.
Nej.
Men jag tog ju pengar i mina föräldrars plånböcker.
Så du snattade av dem lite mer?
Jag snattade av dem, jag skulle aldrig stjäla i en butik.
Nej.
Och sen så slutade jag väl någon gång stjäla i mina föräldrars plånböcker också.
Nu är när var det när vi var på din pappas land sist? Nej, som tog det sista gången.
Nu är jag mer öppen med att jag säger att jag tar ditt kort och handlar det här.
Så bra, jag gillar det.
Ja.
Det är bra att du är ärlig.
Men det är typ när vi är på landet och sånt, man ska handla saker till landet. Då tycker jag att det betalar ju en vuxen.
Ja. Det betalar en vuxen och inte Anna Sandell, 28 år. Är du redo?
Ja.
20-talets Tyskland. Bayern. Strax utanför en stad som heter Gröben, typ. Det ligger typ 7 mil från München. Där det hände ganska mycket skit där då, under den tiden. Det var ju Hitler hade väl tagit makt. Den i NSDAP hade inte hamnat i fängelse för ölkällarkuppen, som väl ägde rum i München, tror jag. Och det, han hamnade i fängelse då, det är då han skriver Mein Kampf. Sidospår. Vi ska inte, jag bara, idag ska jag berätta om Hitler.
Nej.
Utan vi ska besöka en gård som heter Hinterkaifeck. Jag vet inte om du såg det här, men i våran Facebookgrupp Mord mot mord podcast så la jag för typ kanske en eller två veckor sedan upp att jag hittade en karta, eller hittade en karta som som sammanställde typ så olösta fall runt om i, och så var det typ att någon bara, jag hade glömt det här fallet, det var så spännande, typ, så googlade jag det supersnabbt och sen så bara, det här måste jag göra.
Okay.
För att det var super spännande.
Ja,
så sa jag, Anna, du får inte kolla upp det här.
Ja, just det.
Så nu ska jag berätta för dig om det.
Spännande.
På Hinterkaifeck så bor familjen Gruber. De är pappa Andreas.
Det heter inte stan Gruber.
Nej, den heter Grobern. De heter Gruber.
Det var ju extremt likt.
Gruber, ja, jag vet. De är pappa Andreas, 63. Mamma Cecilia, konstigt namn, aldrig sett innan. C-E-Z-I-L-I-A. Hon är 72, lite äldre. Deras dotter som blivit änka under första världskriget, Victoria Gabriel, hon är 35. Victorias barn, Cecilia den yngre, eller Cecilia tror hon heter, och Josef, de är 7 och 2. Och så deras hushållerska Maria. Gården ligger en kilometer från den närmsta byn Kaifek. Alltså så att egentligen så är det typ ingen geografisk plats, utan det är där hinter, det är väl bakom, va? Bakom Kaifek, det heter gården. Mm. Liksom det ligger i skogen, isolerat helt enkelt. Familjen har det gott ställt, i alla fall om man ser till pengar. Mm. På ett personligt plan kan man säga att det är lite värre. Pappa Andreas, inte så härlig. Bland byborna då, alltså byborna tycker inte om den här familjen, och det är mycket på grund av den här pappan. Han är känd som typ en otrevlig jävel. Inte nog med det, han misshandlar sin fru mest hela tiden. Det ryktas om att han också misshandlar sina barn. Jag läste någonstans att det finns de som säger att han hade fler barn, men att den här Victoria är den enda som överlevde.
Aha.
Jag vet inte, jag läste det någonstans. Det ryktas också om att Andreas är pappa till Victorias yngsta barn. Att han har, de har haft någon slags incestuös relation där, eller han har begått incestuösa övergrepp på henne. Han är liksom helt obsessed vid sin dotter. Alltså han är liksom så här, du vet, släpper ingen nära henne. Jag antar, du vet, så här, han har väl förlorat henne en gång till en man eller vad fan som pågår i hans sjuka huvud. Men han liksom vill hålla folk borta från henne och ha henne för sig själv. Och det är lite av ett problem, för hon är den enda i familjen som typ är omtyckt. För hon sjunger i kyrkokören och sjunger väldigt, väldigt vackert.
Ja, såklart.
Så på gården bor då också det här, ett hembiträde som heter Maria, tror jag. Plötsligt hösten 1921 så säger hon upp sig. Och hennes förklaring är att gården är hemsökt. Hon säger att hon har hört röster och läten runt om i huset. Att hon har hört fotsteg som så här går ner från vinden. Och hon är livrädd liksom. Alltså jätteskrämd av det här. Och begär att få sluta från en dag till nästa. Så hon är uppenbarligen panikig liksom. Familjen bara, hon är en galen person typ. Och så skickar de iväg henne. 6 månader senare, i mars 1922, är Andreas ute och inspekterar gården efter en snöstorm. När han upptäcker något konstigt. Han ser fotspår som leder från skogen hela vägen fram till huset. Men inga fotspår som går tillbaka. Han letar igenom hela huset. Han letar igenom ladan, han letar igenom så här förråden, allting sånt. Han hittar inget eller ingen. Ingen inkräktare, inga fler fotspår. Man vet liksom, de fattar ingenting. Senare under natten så vaknar han av att det är ett oljud på vinden. Men när han söker igenom den så hittar han ingenting.
Är det här en spökstoria eller?
Jag har gjort en sån creepypasta. Verkligen. Välkommen till Creepypodden. Det är jag som är Jack Werner. Jag vet om han
är det en skräckis?
Nej. Snälla, jag skulle väl aldrig svika dig på det sättet.
Alltså jag gillar skräckisar, jag vill bara veta vad jag är med på.
Morgonen efter så hittar Andreas en tidning på verandan. Tidningen är från München. Ingen i familjen känner igen den. Andreas frågar brevbäraren vem i området som prenumererar på den tidningen. Får svaret att ingen gör det. Den 30 mars 22 så försvinner ett par nycklar från huset. Inte så konstigt. Jag tänker typ att det är så, men du vet. Snart upptäcker också Andreas att låset till verktygsförrådet är repat. Alltså det ser ut som att någon har liksom försökt så här, pick the lock. Men anledningen att man vet om det här är för att han liksom så här, går till byborna och bara, är det ni? Typ, har ni, vet ni någonting om det här? Han pratar också om att han har typ sett någon stå och kolla mot huset i skogen. Alltså massa sådana grejer liksom. Och folk bara, han håller på att tappa det typ.
Varför tror de det? Varför litar de inte på honom?
För att han är ett as.
Men det är klart att det står någon där och tittar om han har sett det.
Men han är ju också ett as. Alla hatar honom. De vill väl inte...
De vill inte göra honom.
Att du verkligen så... Stå upp för Andreas Gruber. Din nya Facebookgrupp.
Verkligen. Nej, men jag kan relatera till honom att vara mörkrädd på landet. Då hjälper man. Om jag skulle säga så bara, nej, gå lejde, det är ingen där.
Men också, kom ihåg att det är väldigt, väldigt stor chans att han har gjort sin dotter gravid och han misshandlar hela sin familj.
Okej.
Han kan få vara mörkrädd ensam. Jag tycker det.
Det kan han faktiskt få vara.
Okej, bra.
Men. Nej, ingen men. Det är klart att han får vara det. Men hans familj då?
Ja, men de är säkert, de engagerar honom säkert mycket eftersom de inte vågar annat än.
Nej, men inte så.
Ska om de har sett någonting.
Ja, ska man inte säga till, ska man inte hjälpa för hans familj?
Men de tänker väl bara, Jag drömmer om, skiter i honom.
Okej.
Okay. Du är ledsen nu. Du vilar huvudet mot mickskyddet så kallar sorgsen ut.
Jag tänker efter bara.
Nej, jag förstår. Mm. Jag vet faktiskt inte. Nej. Men jag, i allmänhet så är det bara så att folk tyckte att han var ett as. Så när han kommer och bara, är det någon som har sett mina nycklar? Så...
Jag fattar, då vill man inte. Nej. Bara, nej, du har tappat dem i snön.
Ja, ah, eller hur? Det är ju ett jävla as. Mm. Gå härifrån. Dagen efter nycklarna försvunnit och lås, det här repade låset har uppsägts, så börjar en ny hushållerska, 44-åriga Maria Baumgartner. Det har alltså gått ett halvår när de varit utan hushållerska. De stackarna.
Mm. Hon heter också Maria.
Ja, jag kan hitta på att den första också heter Maria. Den, jag vet inte, men den här heter i alla fall Maria Baumgartner. Hennes allra första arbetsdag kommer också bli hennes sista. Det kommer också bli den allra sista dagen som någon ser någon i den här familjen vid liv. Den 31 mars 1922 är en fredag. Och redan när lilla Cecilia, alltså Cecilia, den yngsta dottern, liksom, inte dyker upp i skolan dagen efter. Jag antar att de pluggar på lördagar helt enkelt. Mm. Sex dagars skola.
Ja, det gjorde man väl fram exakt. Tills...
Precis. Så, det måste jag bara säga, så inhumant.
Ja.
Bra, en dag ledigt. För jävligt. När hon inte kommer till skolan på lördagen så tycker de att det är weird förstås. Mm. Liksom, men man bara, ja, la sjuk eller någonting. Men när Victoria inte dyker upp i kyrkan på söndagen, då börjar man bli riktigt fundersam. För hon är så här, hon missar inte det. Det är verkligen hennes high point of the week. Mm. Du vet, hon får lämna sitt hus och sin vidriga pappa liksom, ett tag. Och typ vara bland lite härnat folk som tycker att hon sjunger fint. Dagen efter så kommer ju inte heller Cecilia till skolan. Och snart ser brevbäraren, alltså samma dag liksom, så ser brevbäraren att de har inte hämtat sin post. Det liksom börjar läggas på hög typ. Dock att jag undrar hur mycket post han de får för en helg på den
på en dag kanske.
Men nu är tre, fyra där. Ja. Men ändå.
Men det var det enda kommunikationssättet man hade.
Jag vet, men vem är det de postar? Tidningar från München. Mm. Ja, i alla fall. Den 4 april, alltså 5 dagar senare, så bestämmer sig ett gäng män för så här, vi får nog ändå kolla typ, det känns konstigt liksom. Så de drar till gården, till Hinterkaifeck, och på utsidan ser de ingenting, ingen svar när de ropar och så vidare, och de bestämmer sig för att börja med att kolla i ladan. När de öppnar dörren så hittar de en vidrig scen. Det är extremt mycket blod. Blod som kommer från Andreas, mamma Cecilia, dotter Victoria och hennes äldsta dotter då, som också heter Cecilia. Mm. Deras kroppar har lagts ovanpå varandra, alltså som en hög liksom. Och sen har de typ täckts med så här halm eller hö eller någonting liksom. Efter det så letar också männen igenom, alltså i resten av gården. De tar sig in i huset. Där hittar de tvååriga Josef död i sin spjälsäng i sin mammas rum. Mm. Maria, hembiträdet, hittas i sitt rum. Också hon är död. Sex personer är nu alltså döda på Hinterkaifeck. Alla har blivit våldsamt mördade. Polisen kommer från München och man börjar utreda vad som har hänt. Och ganska snart kommer man fram till att samtliga blivit mördade med en hacka. Alltså, vet du, en sån hacka, förlåt. Nej, förlåt, jag glömde bort.
Det är mitt värsta
vapen. Jag vet, jag glömde bort det. Och för att jag tänkte när jag skrev ner det här, jag måste varna Anna innan jag säger det här. För jag vet, om det är yxa och hacka i dina värsta. Mm. Förlåt. Det här är, du vet, en sån hacka som är spetsig på ena sidan och liksom platt på andra.
Ja.
Så. Förlåt. Man hittar dock inte mordvapnet på gården. Victoria och hennes mamma har också strypts, men det verkar liksom inte, det är inte det de har dött av. Utan alla har dött av grovt våld mot huvudet, och alla utom en av dem har dött direkt. Det här är väldigt sorgligt, jag kommer säga nu. Dottern Cecilia verkar ha överlevt ett par timmar. Och bland annat så hittar man alltså tussar av hennes egna hår i hennes händer.
Nej.
Du vet, som att hon har slitit ut sitt eget hår. Jag vet, förlåt. Och hon och hennes mamma är de enda som är klädda i vanliga kläder. Alla andra är klädda i så här pyjamas typ. Mm. Så det gör att man tror att det här har skett på kvällen strax innan läggdags. Och det är inte bara kropparna i ladan som har täckts över efteråt, utan det har också kropparna i huset. Maria är täckt med ett lakan i sin säng och Josef med sin mammas kjol. Också väldigt sorgligt. Mm. Det man kommer fram till är att man tror att en gärningsman har, antagligen i den här ordningen, Victoria och Cecilia, Cecilia den äldre och till sist Andreas, alltså lurat ut dem i ladan typ. Kanske att det är så att de två, att mamman och barnet har gått först typ, för att fixa någonting. Mm. Sen har de inte kommit tillbaka, då kanske mamman har gått och kollat. Ja. Så har hon inte kommit tillbaka. Alltså du vet, det är sån jävla... Ja, verkligen. Och du vet, när väl pappan är död så finns det ingen anledning att inte gå in i huset. Nej. För då är liksom det största hotet borta typ. Det här är, nu kommer en väldigt märklig sak. Så morden ska ha skett kvällen den 31 mars. Det är en fredag. Men grannar vittnar om att det har rykt ur husets skorsten under hela helgen. Det finns tecken på att någon har ätit flera mål mat på gården och en av sängarna verkar ha sovit sig. Alla djur, alltså du vet hundar, kossor, alla de har massa olika liksom, bondgårdsdjur, mår bra, har fått mat. Korna är mjölkade och allting liksom. Hundarna är visserligen bunna i ladan men mår också bra. Alla djur mår bra.
Gud vad konstigt.
Så någon har liksom tagit hand om dem trots att deras ägare dog flera dagar senare. Den fjärde, mellan den 31 mars och den 4 april.
Gud vad konstigt.
Så antagligen har ju då gärningsmannen stannat kvar på gården i flera dagar efter att han har mördat hela den här familjen. Man börjar förstås leta efter motiv. Först tänker man förstås rån. Ganska givet typ. Men även om typ så här vissa små pengar eller du vet ägodelar och sånt saknas från offren, så är det liksom, du vet, det finns ganska mycket pengar kvar i huset och även värdefulla saker. En grej som också är jävligt konstig är att några veckor innan det här så hade Victoria tömt sitt bankkonto. Och hon hade gett kyrkan en stor del av pengarna, men inte allt. Och man har aldrig hittat resten av hennes besparingar. När man söker igenom gården så hittar man ett hål. Alltså jag tror att det är som att en, ja men någon har gjort ett hål i ladan uppe vid höstacken, så att man ser rakt in i huset typ.
Nej.
Så du kan ligga där uppe och spionera på vad som händer i huset. Och det finns också de som säger typ att det såg ut som att någon har bott där. 100 personer.
Läskigt alltså. Jag drack. Fy fan vad läskigt.
Ja. 100 personer förhördes vid olika tillfällen angående det här. Men trots det så har ingen varken dömts eller gripits.
Vad fan?
För Hinterkaifeck-morden.
Förlåt, men...
Så nu ska jag berätta lite olika teorier. Så ska du få berätta. Alltså grejen är att
jag blir lite irriterad om det är ett olöst fall.
Det är ett olöst fall, men jag är helt hundra på vem det är. Vi ska se om du håller med. Tre teorier huvudsakligen. Den första: den döde maken gjorde det. Victorias make Carl Gabriel dog vid fronten 1914. Eller gjorde han?
Okej.
Det finns de som påstår att han i själva verket överlevde. Hans kropp ska aldrig typ ha hittats eller typ tagits tillbaka till familjen. Och det finns de som säger typ att de träffar honom på tåg. Alltså du vet sådana saker. Så det man säger då är att han överlevde, kom tillbaka till Victoria, insåg att hon var gravid, alltså för långt efter att han, så det kunde inte vara hans barn.
Var hon gravid när hon dog? Nej, jag har tvååringen.
Exakt, hon har en tvååring och en sjuåring och han ska ha dött 1914, så det hade väl kunnat vara han, som man har lite tur med månaderna, men så. Kanske till och med hört rykten om att pappan till barnet ska ha varit hennes egen pappa. Och att han tappade. Kanske typ så här PTSD-mode efter kriget, varit med om massa jävla skit i det jävla skyttegravskriget liksom. Det är en teori. Nu ska jag berätta vad som talar emot den teorin. Det är att han, att han skulle ha väntat till 1922. Alltså kriget tog slut 18. Och även om han typ blev krigsfånge eller du vet laget lades in på sjukhus eller whatever the fuck, så borde det inte ha tagit 4 år tills han kom tillbaka. Nej. En annan grej som talar emot det, ganska stor, det är att soldater som stred med honom såg honom stanna så här, trampa på en mina. Mm. Antagligen inte den enda maken.
Teorin... Så jag får inte gissa nu, utan du berättar för och emot grejer.
Aha, oj, förlåt.
Nej, jag bara undrar reglerna.
Du får jättegärna gissa. Ah. Men jag kanske säger, antagligen inte honom om alla. Mm. Antagligen inte den döda maken. Teori nummer 2. Mm. Andreas syskon. Pappans syskon.
Okay.
På sin dödsbädd avslöjade Andreas syster att det var hennes bröder som mördat Andreas och hans familj. Och de ska ha gjort det på grund av pengar. De ville ha gården och hans tillgångar. Det som talar emot det är att ingen tog över gården efteråt.
Nähä.
Teori nummer 3. Mm. Grannen. Lorenz Schlittenbauer. Mm. Han var inte bara familjen Grubbers granne. Han hade också försökt ragga upp Victoria. Och Victoria själv hade alltid påstått att Josef var hans son.
Aha.
Inte sin pappas son. Därför hade de också börjat kräva honom på underhåll för den påstådda sonen. Mm. Och strax innan morden hade Lorens egna barn dött. Och samtidigt så hade Victoria börjat förbereda sig på att stämma honom för att få underhållet liksom. Mm. Så kanske var det så att det var han som typ tappade det. På grund av att man hade ett förlorat sitt eget barn. Rimligt. Nu skulle han vara tvungen att betala för ett barn som inte var hans. Och dessutom till en familj som hade det väldigt väl ställt. Ja. Liksom. Men jo, han var också med. När de var, alltså de, han var med bland de första. Som typ kollade genom huset och hittade kropparna. Och han, de tyckte typ att han kändes väldigt bekväm i huset. Att han var så hemmagjord.
Men varför skulle han ha bott kvar där bara?
Vet du vad?
Det som talar emot det.
Nej, det som talar emot det här är ju, vad fan skulle han ha varit kvar för?
Exakt, det jag menar.
Yep.
Ja, men det är väl han, eller?
Alltså,
fanns det en teori 4?
Det fanns inte en teori 4, men jag måste berätta lite mer om honom bara. Mm. Han visste vad allt fanns i huset, han tog en macka när han väntade på polisen. Han unstacked the bodies, alltså att han typ började liksom... contaminate the ja, verkligen så. Att han typ tog, och alla bara, vad gör du typ, polisen kommer. Men, å andra sidan, så här... Om han var där nu, om vi nu säger att han var där hela helgen, då hade han ju uppenbarligen, du vet, röjt undan alla bevis. Så varför skulle han känna ett behov av att röja undan polis, alltså bevis innan polisen kom? Ja. Alltså, fattar du vad jag menar typ?
Jättekonstigt. Eller så är det, jag tycker teori 4 är bara passerby.
Ja, ah, det är random person.
Ja.
Vad tror du att ens personens motiv skulle kunna vara?
Ja, men typ att den ville ha någonstans att bo. En krigsskadad person passerar ett hus, ser mamman, dottern på gårdsplan, mördar dem, mördar resten av familjen, tänker, här kan jag bo ett tag, och sen försvinner.
Alternativ 5. Mm. Adolf Hitler.
Nej. Men fan, jag hade gärna velat ha ett slut som man visste.
Men, så här.
Men väldigt spännande.
Polisen har återkommit i det här fallet så jävla många gånger. Mm. Alltså typ senaste gången man förhörde någon var 86.
Oj.
2007 så fick en klass i, på någon sån polishögskola i uppdrag att typ utreda det igen. Och de kom fram till så här, nej men i juridisk mening så kommer jag antagligen att lösa det. Men menar att, alltså så här, vad jag har förstått så är det så här, det är grannen. Mm. Det är fan han liksom.
Det måste väl vara det.
Men han har ju supertydligt motiv.
Han har supertydligt motiv. As konstigt att han bodde där bara.
Jättekonstigt.
Jättekonstigt.
Och det... Alternativ nummer 6, spöke.
Ja, det skulle väl vara det.
Mm, jag tror det kan vara det.
Ja, men fan vad sjukt.
Hela familjen ligger begravda i Weidhofen, eller ja, deras kroppar ligger där i alla fall. För att efter att man hade liksom tagit in dem till för autopsi, så högg man av deras huvuden och skickade dem till München för vidare ut, alltså undersökningar. Och de försvann under andra världskriget.
Va?
Alltså jag antar att de bombades liksom. Mm. Men ändå, så jävla konstigt.
Varför skulle de undersöka deras huvud?
Jag vet. Jo,
men det var väl järn...
för det var, men ja, nej men det var ju för att det var där de fick sina... Det var ju det våldet var ju mot huvudarna. Men man kan också tycka så här, unna dig en hel kropp, helkroppstransport eller? Mm. Jag tycker det är konstigt. För att det också är sånt jävla kränk mot typ en död kropp.
Men vänta, var huggen bara i huvudet?
Det var det. Och nej, jag blev ledsen nu. Nej, förlåt.
Jag trodde det var i alla fall över hela kroppen.
Ja, hade det varit bättre.
Allting är så hårt på huvudet när man ska in där med en... Det är så jävla läskigt.
Jag vet.
Ansiktet.
Jag vet. Det är verkligen alltså grovt våld mot... Ja, nej, åh.
Okej, tack så mycket.
Okej, jag måste bara säga klart nu. Att Hinterkaifeck revs 23, alltså året efter. Och i samband med det hittade man hackan.
Mm.
Det var Hinterkaifeck-morden. Är du väldigt besviken?
Nej, det var inte alls besviken. Jag är jättenöjd.
Läskigt.
Det var obehagligt.
Eller hur? Tänk att det spökade.
Jag gillar ju spökhistorier.
Tänk att spöken fick tag på en hacka.
Jag gillar ju spökhistorier och tror ju jättemycket på spöken. Och tror på det.
Jag bodde ju på ett spökhotell i, USA.
Mm.
Som har varit med i massa sådana de okända, fast amerikanska versioner.
Jag älskar det.
Det är en sexarbetare och en pokerspelare som spökar där.
Ja.
Och man kan läsa sådana historier om typ, vet, att folk skriver om sina upplevelser där på Reddit, Camilla.
Gud vad spännande.
Verkligen, det blir nästa vecka.
Det blir nästa vecka, ja. Verkligen.
Du,
ja.
Innan vi avslutar,
ja.
Har du en grej till mig?
Från gruppen?
Ja, eller en lyssnarinteraktionsgrej.
Alltså jag har det.
Ja.
Men nummer ett, jag har liksom lite olika små saker.
Åh, roligt!
Men nummer ett är, jag vill bara säga, det är så otroligt fantastiskt. Vad kul det är i gruppen.
Att du tappade bort dig mitt i.
Nej, men jag, liksom, jag hinner ju typ, jag är ju inte så mycket på sociala medier förutom när jag chattar med dig.
Ja.
Så det händer så mycket. Och
folk har typ sina egna små konversationer.
Ja, och så försöker jag gå igenom och så hinner inte. Men jag blir så himla glad att jag ser att alla... Att det är så härligt där.
Vet du vad som gör mig så glad? Mm. Det är att de pratar så mycket sinsemellan.
Ja, men det är fantastiskt.
Alltså,
så det är nummer ett jag vill säga. Att jag blir så otroligt, otroligt glad över att se det.
Ja,
sen har jag då några små saker. Nummer ett så har jag då... det var en tjej som började beskriva hur... hon berättade hur... att hon hade sett Helge Fossmo. Emilia Thoresson frågade om man hade sett en mördare eller varit nära i verkliga livet. Och hon hade då sett Helge Fossmo på Ikea. Och sen så svarade massa folk sådär. Och så tyckte jag att det var en person som heter David som hade sett Christer Pettersson. Det tyckte jag var det nästan det roligaste.
Okay.
För han skrev så här: jag såg Christer Pettersson på Systembolaget en gång. Han snodde en flaska whisky och drack upp den så fort att polisen inte hade något att gå på när de dök upp 5 minuter senare.
Okay.
Det är så roligt, så att om det är sant...
Ja, men vi säger att det bara att det är
det
sant.
Det måste vara sant.
Vi bara säger väl det.
Det är för det verkligen fick mig att skratta. Så det var nummer ett. Nu ringer det här.
Det är min mamma.
Mamma.
Mamma, sluta.
Det var så jävla kul. Sen så var det ju fantastiskt att en person hade gjort en mangabild på dig och mig. Det är mycket, det kanske är mycket som är lite egotrippat här. Det tyckte jag var fantastiskt.
Den finns på hennes Instagram, men den ligger också i gruppen, så man kan
den ligger i gruppen, och hon heter Lafayettes
_artbin. Ja, kan man kolla.
Den var jättefin. Jag blir jätterörd att någon tar sig tid att göra det. Vänta, okej, jag ska en grej till då. Som avslutningsgrej då, så har vi ju en person i gruppen som gjorde ju ett drinking game.
Yeah.
Som nu har lagt upp en sån himla gullig film som vi såg precis när vi började spela in.
Yeah.
Och hon håller på att utveckla vårt dryckesspel ännu mer. Så Klara, fortsätt.
Gör din grej,
gör
Klara.
Din grej. Och alla som gör så härliga grejer till oss. Alltså det är det gulligaste. Jag blir så otroligt glad. Så det är
också, jag tror att du och jag blir extra glada för att vi inte kan göra något sånt själva.
Totalt okreativa.
Alltså vi är...
The worst.
Sätta oss framför ett pysselbord och det är liksom som att sätta två stenar där.
Det går inte.
Alltså, jag håller verkligen med dig. Det här är fan det mysigaste som någonsin har hänt än.
Onwards and onwards and upwards.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.